Predikotexten idag är hämtad ur Johannes evangeliet. Jag läser där från kapitel 16 med början på vers 23. Johannes 16, 23-33. Den dagen kommer ni inte att fråga mig om någonting. Sannerligen, jag säger er, vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig. Detta har jag sagt er i bilder. Det kommer en tid då jag inte längre ska tala i bilder, utan med klara ord låta er veta allt om Fadern. Den dagen ska ni be i mitt namn. Och jag säger inte att jag ska be till Fadern för er, till Fadern själv älskar er, eftersom ni har älskat mig och trott att jag kommer från Gud. Jag kom från Fadern och trädde in i världen. Jag lämnar världen igen och går till Fadern. Lärjungarna sa: nu talar du med klara ord och inte i bilder. Nu vet vi att du vet allt. Du behöver inte höra någon fråga dig. Därför tror vi att du kommer från Gud. Jesus svarade: nu tror ni. Den stund kommer, den är redan inne, då ni ska skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, eftersom Fadern är med mig. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga. Jag har besegrat världen. Lade ni märke till att det är något lurt med den här texten? Temat för idag, söndagen före pingst, är hjälparen kommer. Men i det avsnitt jag läste, och som det enligt den svenska evangelieboken ska predikas över idag, hittar vi inte ett enda ord om hjälparen, den helige ande. Är inte det märkligt? Som de flesta av er känner till finns det tre årgångar av predikotexter. I fjol predikades det över första årgångens texter, och då började texten för idag med orden "när hjälparen kommer". Nästa år är det tredje årgången som gäller, och då står det i den text som är angiven för söndagen före pingst bland annat: när han kommer, sanningens ande. Både första och tredje årgångens text passar alltså perfekt in på temat hjälparen kommer. Och så har ni hört andra årgångens text läsas, och där står ingenting om den kommande hjälparen. Så det blir svårt det här. Men vem har sagt att det alltid ska vara lätt? Nu är det kanske inte riktigt så illa som jag har fått det att låta. De verser jag har läst från Johannes evangelium kapitel 16 ingår i Jesu avskedstal till sina lärjungar. Och i det avskedstalet ger Jesus både dåvarande och nuvarande lärjungar en gedigen undervisning om treenigheten, Fadern, Sonen och den helige ande. Jag saknar inte stöd om jag säger att gudomens enhet och personerna i gudomen tecknas klarare här än någon annanstans. För att riktigt inpränta sanningen om hjälparen, den helige ande, återkommer Jesus fem gånger till talet om den kommande hjälparen, den helige ande. Så även om han inte uttryckligen nämns i dagens text, så finns han underförstått med också i det här sammanhanget. som utgör slutet av Jesu avskedstal. Det räcker med att hänvisa till vers 25 där Jesus säger: det kommer en tid då jag inte längre ska tala i bilder utan med klara ord låta er veta allt om Fadern. Den tid han syftar på, det är när hjälparen har kommit och talar de klara ord som Jesus utlovat. Det är ju så att anden säger bara det som Jesus vill ha sagt, och Jesus säger bara det som Fadern vill ha sagt. De tre är ett och vi kan aldrig skilja dem åt. Samtidigt, och det är så stort så att det övergår vår fattningsförmåga, är det tre gudomspersoner. Gud är en och samtidigt trefaldig. Det gör vår ställning som Guds barn gränslöst gynnsam. Anden, som är vår hjälpare, för Guds talan inför oss här på jorden. Jesus, som är vår frälsare, för vår talan inför Guds tron i himlen. Anden kallas alltså hjälparen. Jag tycker om det ordet. Det säger mig att den helige ande är inte förbehållen det starka. Anden är till för dem som behöver hjälp. Han är alltså till för var och en av oss. Jag behöver dig, helige ande, för att möta en ny morgondag. Jag behöver dig, helige ande. I mig själv är jag oändligt svag. Och en hjälpare finns ju inte någon som helst anledning att vara rädd för. Han vill oss bara väl. Jag säger detta därför att människor som inte har någon erfarenhet av den treenige guden, han känner ett visst obehag, kanske rädsla, inför talet om den helige ande. Man tänker och resonerar ungefär så här: Gud finns nog. Det finns en del som tyder på det, men man kan ju inte veta. Och Jesus, han var en fin människa som gjorde mycket gott under sin stund på jorden. Men man kan ju inte begära av en modern människa att hon eller han ska tro på sådant som strider mot allt förnuft. Jungfrufödelse och uppståndelse, nej. Men en person av hög moralisk resning var han, Jesus. Den helige ande då? Ja, den förstår jag mig inte på. Vad är det? Det verkar vara något farligt och skrämmande. Vad ska han, eller man säger nog den, vad ska den vara bra till? På den frågan vill jag ge ett kort svar. Jag återkommer mot slutet av predikan med ett något längre svar. Hjälparen, den helige ande, vill ge oss tre viktiga gåvor. En djupare kärlek till Jesus. En ny kärlek till Bibeln. Kärlek till människorna. Alltså en djupare kärlek till Jesus, en ny kärlek till Bibeln och kärlek till medmänniskorna. Där dessa gåvor tas emot och är verksamma, där kan mycket hända. Att dagens text ingår i ett större sammanhang och framgår ganska tydligt av att den börjar så abrupt. Den dagen kommer ni inte att fråga mig om någonting, läste vi. Den dagen syftar inte på något visst datum, utan På hela den tid då Jesus genom anden skulle vara hos sina lärjungar. Så man kan nog säga att temat hjälparen kommer döljer sig redan i predikotextens första ord. Jesus lovade ju sina lärjungar att han skulle vara med dem alla dagar till tidens slut. Det kunde inte bli samma sorts närvaro som när han vandrade tillsammans med dem här på jorden. Utan det var genom den kommande hjälparen som Jesus ständiga närvaro skulle upprätthållas. Anden skulle komma och ta sin boning i lärjungarnas hjärtan. Och där anden är, där är också sonen. Den första delen av texten handlar mycket om bön och bönesvar. Anknytningen till ordet om hjälparen är uppenbar. I Romarbrevet 8 står det i vers 26 att anden stöder oss i vår svaghet. I översättningen från 1917 heter det att anden kommer vår svaghet till hjälp. Där har vi hjälparen i aktion. Och jag läser vidare. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men anden vädjar för oss med rop utan ord. Det här med bön och bönesvar är ett svårt ämne. Jag gör inte anspråk på att behärska det. Men som väl är finns det andra som sett och tänkt djupare och som framförallt blivit betrodda med insikt i sådant som oftast är fördolt för oss vanliga bibelläsare. Jag har haft förmånen att rådfråga några sådana när jag arbetar med dagens predikan. Ni ska be i mitt namn, säger Jesus. Vad betyder det? Uttrycket i Jesu namn står för något mycket centralt i kristen tro. Det betyder att vi ber utifrån Jesus och det han sagt och gjort. Det är en utgångspunkt för bönen. Jag ber med Jesus som min frälsare. Det är hans försoningsverk jag lutar mig mot. Det är den bild av Gud som han gett som jag tror på. Jag ber i förvissningen om att Gud är god och att han vill mig väl. Jesus säger i vers 27 att Fadern själv älskar er. Gud är kärlek och i hans kärlek är vi alla inneslutna. Det är stort och det är sant. Att be i Jesu namn betyder att be i full tillit till honom och i överensstämmelse med hans vilja och allt det som hans namn står för. Bön i Jesu namn har sitt ursprung i tron. Och den är till Guds ära. När vi ber i Jesu namn ska därför vår bön vara sådan att Gud äras genom den. I Jakobs brev 4:3 läser vi: Ni ber men får ingenting därför att ni ber illa. Ni vill bara tillfredsställa era begär. Själviska böner, oförståndiga böner och tanklösa böner är inte till Guds ära. Det finns flera exempel på sådana böner i Bibeln. När Mose och Elia plötsligt dök upp på förklaringsberget bad Petrus Jesus om bygglov för 3 hyddor. Det blev avslag. Lärjungarna Jakob och Johannes och deras ärelystna mor bad vid ett tillfälle att Jesus skulle se till att de fick framskjutna positioner i Guds rike. Ni vet inte vad ni ber om, sa Jesus. Och så finns det något som heter de obesvarade bönernas välsignelse. Att Gud inte svarar betyder inte att han inte hör. Några av Guds bästa gåvor är böner utan svar. Pastor Ronald Dunn från Texas, en man med många års bred erfarenhet av bön, berättar i sin bok Att be eller inte be följande apropå detta om att vår bön, om vår bön i relation till Guds ära. En fredag eftermiddag när jag gick på college bestämde jag och en av mina vänner att åka hem över ledigheten. Vi lastade in oss i min gamla Ford och eftersom vi båda skulle bli pastorer frågade jag min vän om han ville be en bön för vår resa. Jag böjde huvudet, slöt ögonen och hörde honom säga: Käre Herre, jag ber att du ska bevara oss och ge oss nåd på vägen. Om det inte är så att vi kan ära dig bättre i en sjukhussäng. Det var sista gången jag bad honom om att be om något. Men på ett sätt hade ändå min galne vän rätt. Vad vi än ber om bör det vara under förutsättning att Guds ära kommer först. Ibland håller Gud tillbaka ett litet bönesvar för att kunna ge ett stort. Det kan också vara så att han inte kan uppfylla vår önskan utan att ge avkall på sin plan. Vi bör därför be som Jesus gjorde: Fader, om du vill det, så ta bort denna bägare från mig. Men låt din vilja ske, inte min. En annan pastor rekommenderade en checklista för vår bön och jag citerar några av punkterna. Vad vill jag egentligen? Är jag konkret eller babblar jag bara på om allt och inget? Kan Gud bevilja den här önskningen? Eller strider mot Guds natur att göra det? Har jag fullgjort min del? Eller ber jag om att få gå ner i vikt utan att banta? Vem kommer att få äran om jag får det jag ber om? Har jag Guds intresse för ögonen? Här kommer hjälparen in, just som hjälpare. Jag har redan citerat Romarbrevet 8:26 och gör det igen nu i Folkbibelns översättning. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi ber om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Så här långt är det inte svårt att hänga med. Värre blir det när man konfronterar Jesu ord, be så ska ni få, med den verklighet som vi känner till allt för väl. Till exempel när vi ivrigt och allvarligt bett för anhöriga eller vänner som drabbats av sjukdom och ingenting har hänt. Vi har ju läst om att det löften som Gud och Jesus ger är orubbliga. Löftena kunna i svika, nej, det står evigt kvar. I samma bibel där vi kan läsa om bönesvar berättas också om uteblivna bönesvar. Där står till exempel att Paulus, att han tre gånger bett om att bli befriad från något som han kallar tagg. Det har spekulerats i om det handlade om en ögonsjukdom eller något annat. Men det svar han fick var detta: min nåd är allt du behöver. I februari var vi några som var i Sävrans församlingshem och hörde Skärhamnsbröderna sjunga, spela och vittna. En av dem berättade att han en gång blivit inlagd på sjukhus för ett stort blödande magsår. Han bad naturligtvis om gudomlig hjälp i den situationen. Och han fick höra Guds röst säga: min son, ditt magsår är läkt. När läkarna gjorde en ny undersökning blev de förvirrade och sa: det är något som inte stämmer, vi får göra om undersökningen. Jo, det stämmer nog bra, som bror, som han hette. För jag har blivit helad. En ny undersökning gjordes i alla fall och läkarna måste konstatera: vi förstår inte det här, det finns ingenting. Du är frisk. Det är ju härligt. Men varför händer det lika ofta, eller oftare, att en bön om helande inte gör den sjuke frisk? Vad ska vi säga om detta, som är ett problem för många? Jag känner inte till någon som har kunnat ge ett heltäckande svar. Det är ett mysterium som vi nog får leva med. Och istället för att älta frågorna kanske man kan stämma in i sångarens ord: det är nog, o Gud, att veta att jag lever i din hand. Kanske frågorna blir lösta, kanske får det inget svar. Det som ger mitt liv en mening är att du, Gud, vill mitt väl. Det är nog, o Gud, att veta att jag lever i din hand. Jag vill inte föregripa nästa söndags predikan, om det nu blir någon predikan, jag vet inte. Men då är i alla fall temat den helige ande. Men eftersom dagens tema, hjälparen kommer, pekar fram mot pingstdagen som vi firar till minne av andens utgjutande, tänker jag mot avslutningen säga några ord om den kommande hjälparen. Den helige ande är till själva sitt väsen faderns och sonens gåva, deras ständiga offrande av allt det är. I Jesu avskedstal kan vi urskilja 7 löften om som är förknippade med hjälparen. Han stannar för alltid, är kvar hos lärjungarna och bor i dem. Han ska lära dem allt och påminna dem om allt som Jesus sagt. Han ska vittna om Jesus. Han ska visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Han ska vägleda det troende fram till hela sanningen genom att ta av det som tillhör Jesus och ge åt dem. Han ska förhärliga Jesus. Han ska förkunna vad som kommer att ske. På 1960- och 70-talet gav Svenska Missionsförbundet ut några studieböcker som vi här i Sävedalen använder oss av. Det var När han kommer, Vi tror på Gud Fader, Vi tror på Jesus Kristus och Vi tror på den helige ande. Alla författade av den mycket produktive teologen och seminarieläraren Nils Tägt. I en recension av den sistnämnda boken skrev vår dåvarande pastor Nils Pollack bland annat att Tägt är en mästare att citera andra. Jag vill inte påstå att jag är mästare att citera andra, men sant är att just den här predikan innehåller ovanligt många citat. Här följer några ur Tägts bok om den helige ande. Och det är mycket förkortade utdrag ur ett avsnitt som handlar om församlingen och anden. Församlingen är beroende av den helige ande i förkunnelsen. Budskapet som ska förkunnas är evangelium om Jesus Kristus, och det ska förkunnas i andens kraft. Församlingen är beroende av den helige ande för att kunna leva i helgelse andlig förnyelse och tillväxt. Endast när församlingen är öppen för den helige ande kan den tillväxa i tro, hopp och kärlek. Anden kan lösa oss ur fastlåsta positioner och sätta oss i rörelse mot Kristus och världen. Församlingen är beroende av den helige ande för att kunna fungera som kristen gemenskap. Den kristna gemenskapen är en omistlig gåva som skänkes oss i församlingen genom den helige ande. Församlingen är beroende av den helige ande för att kunna leva i väckelse. Vad är det som sker i en väckelse? Människor blir omvända, kommer till tro. Omvändelsen är ett Guds verk genom den helige ande. Det är anden som överbevisar en människa om synd och framställer Kristus som frälsare. Församlingen är beroende av den helige ande i gudstjänstlivet. Vi behöver i denna tid uppleva andens närvaro i vårt gudstjänstliv, så att gudstjänsten, vårt möte med Gud och Guds möte med oss, blir kraftladdad, glädjefylld och tilldragande. Det finns många bra andaktsböcker. En av de bästa är "Idag är Guds dag", författad av en som vi redan har hört citeras i inledningen, nämligen Wilfrid Stinnesen. Där skriver han för den här tiden på kyrkogården bland annat följande om anden. Vi behöver alla hjälp och stöd på vår färd genom livet. Livet är inte lätt. Det är svårt många gånger att leva. Om Jesus lovar oss en hjälpare och tröstare är det därför att han vet att vi inte klarar av livet själva. Den helige ande lär dig att förstå att just din hjälplöshet är din stora rikedom. Gud kan inte motstå en människa som vet om sin nöd och sträcker sina armar upp mot honom. Den helige ande är livgivaren som Gud har sänt in i ditt hjärta, in i det djupaste av din personlighet. Det är ingen främmande kraft i dig, ingen inkräktare. Han är så förenad med ditt väsens centrum att det inte kan finnas någon motsättning mellan honom och ditt sanna jag. Det är han som ger dig din identitet. Du är dig själv i den mån du tar emot det liv som anden ger dig. Så långt Wilfrid Stinnesen. I textens allra sista vers nämns världen två gånger. Och här står världen i betydelsen den från Gud avfallna och mot honom fientliga mänskligheten som inte fattar det som tillhör Gud. I världen får ni lida, sa Jesus. Det kan kosta på att vara kristen i en gudlös omgivning. Men Jesus tillägger, var inte oroliga, jag har övervunnit världen. Bida då stilla allt han förmår, segrande sist den evige står. Så skrev poeten och missionsföreståndaren Johan Gustafsson för drygt 75 år sedan. Och han avslutade den strofen så här: natt skall försvinna, dag rinna upp, Gud är vår tillflykt, Gud är vår hopp. Amen. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för den här tiden på kyrkoåret när vi på ett särskilt sätt blir påminna om den helige andes verklighet Och vi ber, Herre, att vi ska låta denna verklighet ta gestalt i våra liv som enskilda och i församlingens liv. Vi tackar, Herre, för att du vill visa dig och din storhet och makt genom din heliga, den heliga Ande. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.